Du lyssnar på Det vi sår av C.S. Berglöf, producerad av Bokea. Denna bok är ett skönlitterärt verk. Alla namn, karaktärer, organisationer, platser och händelser är antingen produkter av författarens fantasi eller har använts på ett fiktivt sätt. Eventuella likheter med andra verkliga personer, levande eller döda, är oavsiktliga. Boken är under inga omständigheter ägnad att utsätta någon för annans missaktning eller att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Kapitel 1. I baracken. Det kontaminerade vattnet låg i pölar och sanden var blandad med jord så långt ögat kunde nå. Stora maskiner hade hyvlat bort hela jordlagret. Och de små kullarna låg nu med en matematisk precision över det milsvida landskapet. Här hade det tidigare brett ut sig stora ängar och skogar. Nu var det ett ödelagt landskap, tyst och livlöst, utan fågelsång eller andra djur synliga förutom insekter. Endast trädens rotsystem pekade anklagande mot oss. Du vände dig mot mig och sa med en ton av envis optimism: "Bara vi kommer förbi nästa kulle, så kommer allt förändras." Det hade du sagt i flera dagar nu. Jag svarade inte längre. Det var meningslöst. Detta var inte det liv vi hade föreställt oss, men vi hade inga val. Vi fann oss i det. Dagen innan hade vi nått en liten sjö där alla fiskar låg och ruttnade. Det grönsvarta vattnet, täckt av vitt skum, vittnade om dess giftighet och orsaken till fiskdöden. Det enda vi visste var att vi måste fly så långt västerut som möjligt. Förändringen hade gått fort. Att rasera det som generationer innan oss hade byggt upp. Det var som om den enda näring som fanns kvar var hat. Ändå visade sig över- och medelklassen, ända till slutet, dansande i alla lekprogram på tv. Vi andra visste att verkligheten såg helt annorlunda ut. Det var som om de klamrade sig fast vid kamerornas ljus, som om det var deras sista livlina. Men även de visste innerst inne att det var hatet som stod som segrare. De ville bara fortsätta tills det bittra slutet. För de flesta av dem var det inget problem att byta sida. Långt innan dess märkte vi hur många började positionera sig för att inte riskera att hamna långt ifrån köttgrytan. Det var de som normaliserade de misantropiska. En tydlig rädsla styrde deras nya vägval och ingen av dem tvekade om att det var fel. Vi blev varnade precis i tid för att komma undan. Men det fanns ingen väg ut. Förbi nästa kulle och efter den kullen väntade de på oss. Det var bara i drömmarna, bortom allt lidande och död, som jag fann lite frid och ett uns av glädje. Jag öppnade mina ögon och såg genom barackens träspringor några snöflingor som hade smugit sig in och lagt sig som en liten snödriva. Jag petade bort lite snö från den undre springans kant. Det var fortfarande natt. Efter flera år utan klocka hade jag blivit rätt bra på att beräkna tiden. De andra i baracken brukade fråga mig vad klockan var. Om nu tiden hade någon betydelse. Baracken tunnades ut och fylldes åter på med fångar. Ett enkelt skavsår kunde förvandlas till död här. Många hade drabbats av detta öde och ännu fler av kroniska diarréer som förvandlade dem till skelett. Vi såg tidigt på dem som hade drabbats. Vi kallade dem för erodman, de omisskännliga tecknen, en grågul nyans i ansiktet och ihopsjunkna kinder. De eroderade tills det inte var något mer kvar av dem, förutom skelettet. Den säkraste döden var att bli sänd till sjukstugan. Varje halvtimme på natten kom två beväpnade vakter med varsin vakthund och gjorde sin rond runt barackerna. Varje månad byggdes flera nya baracker. Och varje dag kom nya fångar, de flesta bara för att dö inom kort tid. Men det dog färre än antalet nyanlända. Än så länge i varje fall. Hundarnas upphetsade skall har etsats fast i vårt medvetande. Deras lystnad för människokött var alla bekanta med. Trots att natten var...